Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Sektpodden, ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbäck, för detta pastor i Knutby-sekten. Och med dig, Rigmor
Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Mm. Och vi har Sektpodden. Förra avsnittet så hade vi, tyckte jag, ett jätteintressant ämne om manipulation. Där vi pratade om vad det innebär, vi pratade om en del forskning kring det, vi pratade om olika begrepp och ja, vad manipulation är för någonting. För mig väldigt igenkännande i många av det jag har varit med om i min tid i Knutby. Och du kände en del på din väg också, både för egen del och med alla människor som du har mött, eller hur?
Ja visst, och från litteraturen och ifrån, det här är ju liksom rakt in kärnan kan man väl säga i sektbildning, men också i dysfunktionella relationer där det inte längre är öppet, transparent, jämställt mellan människor där alla har lika värde, utan någon hamnar lite som i dimman, osäkerheten, utifrån att den andra liksom anpassar sig till någon annans tänkande eller påverkan.
Just det. Ja, och det är ett ämne som jag tror de allra flesta kan relatera till på något sätt i väldigt mycket olika delar utav sitt liv. Allt ifrån, som vi har pratat om förut, den lilla relationen ända upp till de stora grupperna och diktaturerna och allt däremellan. Så att det är verkligen aktuellt och jag tror att alla kan hitta någonting som berör en. Och vi tänkte fortsätta där idag eftersom vi inte alls kom så långt med vad vi hade planerat att prata om förra gången. Så vi har mycket kvar och vi har fått mycket frågor och reflektioner även kring det här ämnet. Och jag tänkte jag skulle börja med en fråga vi fick faktiskt på Facebook som jag läste för dig, Rigmor, och bad dig att svara på om du visste vad det var. Det var en lyssnare som skrev så här: jag lyssnar på er podd varje vecka. Denna vecka kommer jag att tänka på ett begrepp om att man måste gå igenom ekluten för att få vara med i den inre kretsen. Jag har tidigare skrivit till er och berättat om min arbetssituation i början av 2000-talet. Jag arbetade på en socialförvaltning där min chef kallade sig för Jesus syster. Jag fick aldrig veta vad det innebar att gå igenom denna eklut. Det skulle jag förstå ändå utan att få någon förklaring. Vet ni vad det betyder?
Alltså det, när du pratar om ekluten så är det ekluten. Och det är nog en generationsfråga, därför att gå igenom ekluten. Alltså när man förr framställde pottaska, kaliumkarbonat, så använde man aska ifrån ek, träden ek. Och då blir det en väldigt basisk lösning, vattenlösning när man lägger det, och då kan man garva skinn i det. Så att gå igenom ekluten, det är att som ett mjukt, en mjuk hud bli ett hårt hållbart skinn i en sadel eller i träns eller en stövel eller en sko.
Ja.
Så det är det, ekluten.
Ja, att bli garvad helt enkelt.
Ja. Så det, den chefen som ansåg sig vara Jesus syster, hon tyckte nog att ja, men om hon var tuff och hård då, så skulle bara hennes medarbetare gå igenom ekluten och förhärda sig och tåla lite mer.
Ja, och jag tycker väl, även om det var roligt att jag uttalade fel, så var det en intressant fråga utifrån att, som ledare uttrycka sig på det sättet att medarbetarna ska gå igenom en liksom ett stålbad för att sen komma ut på andra sidan och vara härdad och stark.
Ja, för att anpassa sig.
Men vi fortsätter med manipulation idag, Rigmor. Och jag är jättenyfiken nu, för jag vet att du har forskat vidare lite grann omkring det här med zombies. Vi var inne på det förra gången som ett begrepp när vi pratar om hjärntvätt och vad det är för någonting. Ett ord som används ju jättemycket idag inom populärkulturen och så vidare, därför att man gör filmer och serier om det och man pratar om zombies till höger och vänster. Men kan du berätta lite mer om det? För jag vet att du har...
Ja, men jag tog kontakt med min vän, min nära vän sen så länge, Marianne Arne, för att hon har rest i många olika delar av världen, men bland annat vistas i Haiti och lärt känna den kulturen närmare än någon annan jag känner. Och så vi har både mejlat och pratat i telefon, och hon har uppdaterat mig på det här zombiefenomenet, för att det man tror, nu är det så att hela kulturen, människorna i Haiti, är extremt vidskepliga. De tror helt enkelt på trollerier i hög grad.
Okay.
Och då sägs det där att secret societies, och det är ju ett bekant begrepp för oss nu, alltså de hemliga sällskapen, de finns i Haitis samhälle, och det är mäktiga personer som egentligen styr det mesta, vem som blir utnämnd till viktiga poster i samhället och så vidare. Och de kan också utdela ett straff enligt den här folkets föreställning, där en person blir som straff förvandlad till zombie, till en slav, till en robotlik varelse. Och då går det till så att den här en trolldoktor, en bokar, de pratar en slags fransk dialekt på Haiti. Ja, men han tar ett gift, och det är giftet ifrån blåsfisken. Vet du hur en blåsfisk ser ut?
Ja, de har jag sett. De finns torkade ofta, man kan se upphängda, ja, eller hur? Mm.
Ja, för de kan fylla sin kropp med vatten eller luft, och så kan de blåsa upp sig så de blir som en taggig boll. De här fiskarna är väldigt giftiga, och det giftet sitter framförallt i huden och i levern på dem. Och det giftet har ungefär samma effekt som curare. Så att vi inom sjukvården, vi är ju vana vid att i samband med operation, när kirurgen ska öppna kroppen, så ska man helst ta bort muskelförsvaret så att muskulaturen blir som relaxerad eller mjuk. Men då kan patienten inte heller ha andningsmuskulaturen igång. Så då måste man antingen använda en sån här rubenblåsa där man liksom trycker in luft eller syreblandad luft till patienten och hjälper patienten med andning, eller i respirator. Så när man en patient respiratorvårdas, till exempel nu i någon som har blivit svårt sjuk av covid-19 viruset, ja, men då får man ju ligga kanske lång tid i respirator med en sån här curare-liknande medicin som gör att man inte andas emot, utan kroppen accepterar respiratorns andning. Och det är det här liknande giftet som finns i blåsfiskarna. Och det heter då tetrodotoxin. Mm-hmm. Och sen så går vi tillbaka till Haiti, så då har de ju som här trolldoktorer, de har ju lite annat också. Det ska vara mald järnsubstans av ett dött nyfött barn, och det ska vara ormögon, och det ska vara alltså alla möjliga såna här trollerigrejer. Men det som är effektivt det är det här då. Och så ger man det till en patient och då kan den inte längre andas. Och då har man sagt att man begraver dem. Och på Haiti är det som i Egypten att man gräver inte ner gravarna utan det blir som ett litet hus ovanför där man kör in kistan. Och sen så plockar man ut den här personen efter några dagar och då väcker man upp den med någon slags antidot till det här och då påstås det att när personen är hjärnskadad och har inte längre någon egen vilja.
Men hur kan Marianne, de överleva det i, tänker jag bara då, om de får ett medel som gör att de knappt kan andas? Men det kanske är just...
Nej, det var det Marianne och jag pratade om. Hon, ja. hon hade tittat på filmer på YouTube och konstaterat att den här boken som både hon och jag har, som är skriven av Wade Davis, den heter The Serpent and the Rainbow, där han beskriver den här zombifieringsprocessen. Den är kontroversiell och psykiatrer som har undersökt påstådda zombies. Alltså det låter väldigt mycket som om det kan vara en medmänniska med hjärnskada, kanske medfödd autism med så kallad kognitiv utvecklingshinder eller utvecklingsskada. Så att det är nog väldigt uppblandat det här med folktro och både Marianne och jag är tveksamma om det verkligen går att göra zombies på det här sättet. Men man tror det. Ja. Folk tror det borta på Haiti.
Ja, och som jag förstår det då så kommer ändå ordet zombies ifrån det här.
Visst.
Ja. Ja, visst. Så att det har sitt ursprung även om vi kan vara tveksamma till att det verkligen har gått till på det här sättet. Men det finns i alla fall sagor om det och folksagor om det. Och,
Verkligen. Och det är ju som sagt en del av även vår kultur, eller populärkultur, att
verkligen
tro. Men idén är alltså att man i princip dödar en person, begraver den, plockar upp den från dödsriket och då har man fått en användbar arbetsslav. Men som en metafor är det inte så dumt när vi pratar om allvarlig manipulation. Så vi ska återkomma till det. Zombien får vara med oss.
Mm. Ja, precis som du säger, det är en bra metafor ändå för att den säger ganska mycket om vad man åtminstone tänker sig att man gör med människa när man skapar en zombie. Mm. Ja, vart ska vi fortsätta då, Rigmor?
Jag skulle gärna vilja återgå till de här manipulationen och då tänker jag på, kommer du ihåg att jag tror jag kanske nämnde Patty Hearst?
Ja, precis det jag tänkte säga. Vi avslutade med Patty Hearst nämligen och du nämnde lite grann om det. Så vill du berätta för mig och för lyssnarna om Patty Hearst?
Det som hände utspelade sig runt Patty Hearst och när hon blev kidnappad och när hon sen blev fritagen och vad som hände runt henne. Det var 1974, 75, 76. Hon är några år yngre än jag, men i princip är vi samma generation. Och alltså Hearst, släkten Hearst i Kalifornien, den är bara hur mäktig som helst, därför att det finns en tidningskung, en mediamogul som var född i slutet av 1800-talet som hette Y.R. Hearst, William Randolph Hearst, och han var tidningsägare och han använde sina tidningar, det är sådana, ska vi säga, skandaltidningar, kvällstidningar. Han började liksom att exploatera allmänhetens intresse för lite så kändisar, skandaler, kriminalreportage, den här lite dunkla sidan av samhället.
Var det ungefär som dåtidens Se och Hör, eller?
Nej, lite mer Aftonbladet, Expressen, okay. Men det fanns Se och Hör också. Han ägde 30-talet tidningar.
Ja, okay.
Och sen du kanske har hört talas om eller sett till och med en film av och med Orson Welles som heter Citizen Kane. Den är gammal, den är från 1941.
Jag känner igen namnet, men jag tror inte jag sett den faktiskt. Ja.
Nej, men det är en väldigt känd, många tycker det är en av de bästa filmer som har gjorts. Och där är alltså huvudpersonen anses vara ett porträtt av den här Y.R. Hurst. Och han har ett läckert palats som kallas för Xanadu. Det kanske du har hört i namnet någon gång, Xanadu. Det är, kan man säga, en anspelare på Hurst Castle. Hurst Castle har jag varit inne i. Min man och jag gjorde en resa. Han skulle föreläsa på en konferens i Seattle. Och då, det här var i början av 80-talet, så vi flög till San Diego. Och sen skulle vi köra, vi hyrde en Buick och körde Road Number One. Den här anses vara en av världens vackraste bilvägar. Mm. För den följer Stilla havskusten. Så vi körde norrut på Road Number One. Och efter någon timme så sa vi, nej, vad mycket vackrare det är i våran svenska miljö. För här ligger oceanen, liksom, vi hade den på vänster sida. Och sen så hade vi torra ökenområdena på höger sida, de större delen av resan. Men ungefär mitt i Kalifornien i alla fall så vill ju jag besöka detta Hurst Castle. Mm. För där har alltså han byggt ett slott som är, ja, det är så besynnerligt. Jag blev nästan yr i huvudet när jag kom in där. Därför att hans storhetsvansinne, kan man väl säga, så hade han valt arkitekturen. Och det är en kvinnlig arkitekt faktiskt. Hon är också värd att nämna. Julia Morgan hette hon. Och då ville han ha en av de här stora spanska katedralerna, du vet, med två torn. Man går in liksom mellan två torn. Så det här är någon slags kyrkolikt palats. Och sen har han blandat äkta gods som han har köpt in kanske från Florens, från gamla riddarsalar, med statyer som han lät uppföra och enorma mosaiker i de här bassängerna i romerska bad. Ja, det är bara en manifestation av rikedom dit kända personer och skådespelare och så har inbjudits. Så att från Hurst är en slags symbol för den amerikanska rikedomen, så kommer vi nu till vad som hände i februari 1974. Ja. Då blir ett barnbarn till Randolph Hurst kidnappad. Och gruppen som tar henne kallar sig för Symbionese Liberation Army. Det här var i början av 70-talet. Man hade de här radikala vänsterterroristgrupperna. Så de ser Patty, som är en student då, som en slags symbol för den här extrema orättvisa rikedomen i förhållande till de fattiga. Och nu,
hur gammal var Patty här nu? Var hon i 20-årsåldern eller?
Eller var hon yngre? Hon var född 1954, så ja, hon är exakt 20 år, precis.
Ja, just det.
Ja. Så att, och den här gruppen, de för bort henne och sen sätter de henne med ögonbindel, binder ihop hennes händer i en garderob, och där får hon sitta i en vecka enligt hennes egen berättelse. Så leder de ut henne så att hon får vara med och äta och gå på toa och sådana saker, och sen in med henne i garderoben igen. Och när hon får vara ute en stund, då får hon lyssna på deras diskussioner, deras politiska diskussioner om orättvisorna i världen och de fattiga och hur just personer som familjen Hurst representerar den här stora orättvisan. Och så in med henne i garderoben, så fick hon en ficklampa som fick sitta där inne och lätta på ögonbinden, och då skulle hon läsa pamfletter som den här gruppen hade skrivit. Och de skulle memorera så att hon utantill kunde upprepa vad de hade sagt. Och nu börjar du förstå vart det här lutar, eller hur? Mm.
Ja, jo. Det låter ju som att de är väldigt medvetet ska förvandla hennes sinne till det var deras tyckande och tänkande.
Ja, det här är, kan man säga, ett extremt exempel på vad som har kallats hjärntvätt. Mm. Och sen, vet du vad de begärde? De begärde dels att en av deras kumpaner som satt i fängelse för ett brott skulle friges för att familjen skulle få tillbaka Patty. Men de begärde också att familjen Hearst skulle ge varje fattig människa $70 var och en skulle få. Och det blev inte så, men de mobiliserade i alla fall, jag tror det var $2 miljoner till de fattiga i Bay Area och delade ut mat. Och det där slutade ju med en stor kaos bara. Det blev inte riktigt lyckat. Och de frigav inte Patty, men däremot så plockade de ut henne en dag ifrån garderoben och tog av henne ögonbindeln. Och då fick hon för första gången se de här unga människorna som hade fångat henne. Och sen ställde de henne inför ultimatum och sa att de hade faktiskt funderat över om de skulle döda henne eller om hon kanske kunde få göra ett val om hon ville leva och stanna med dem.
Så jag förmodar att hon stannar hos dem.
Ja, och hon anpassade sig. Hon hade ju lärt sig deras lingo eller deras tänkesätt och deras språkstil. Så hon valde förstås, och då sa de till henne att om du väljer det så är du en av oss. Du får ett nytt namn. Och det bestämdes att hon skulle heta Tanja. Och det var faktiskt namnet på Che Guevaras följeslagerska.
Så hur länge var hon kidnappad innan de gav henne det här ultimatumet?
Man tror att det rör sig om ett par veckor.
Alltså det är ju fascinerande. Så det tar 2 veckor så väljer hon att stanna.
Ja, för att hon är ju så rädd. Det här är ju Stockholmssyndromet, vet du. Det sätter in redan efter 4-5 dagar. Hon är ju så rädd. Och nu fick hon lära sig det nya sättet att leva. Och det var bland annat att hantera vapen. Så hon lärde sig skjuta, hantera automatvapen. Hon lärde sig om sprängämnen. Och hon lärde sig helt enkelt en kriminell livsstil. Och sen fick hon också lära sig något annat. Fri kärlek. Vilket betyder att hon hade sexuella erfarenheter tillsammans med 2 av de här männen i gruppen. Och då är frågan efteråt, var det våldtäkt eller var det frivilligt?
Ja.
Men hon blev alltså en medlem, och det som var sensationellt och som jag minns, därför att man visste ju inte vart hon hade tagit vägen och tiden gick. Och efter 2 månader så meddelade hon i en inspelning att hon nu var medlem av den här gruppen SLA, den här terrorgruppen. Socialistisk, kommunistisk, och att hon numera heter Tanja.
Men jag måste bara fråga, var det så att hon, när hon fick det här valet, så hade hon också valet, om man säger så, att gå tillbaka till sin familj som ett andra alternativ?
Jag tror inte det i praktiken. Nej. Utan i praktiken så var det väl liksom
precis
att hon hade inget val, eller hon upplevde det i alla fall inte. Efteråt när hon berättar om det här så upplevde hon ju inte som något val.
Nej, men det var lite den det var ute efter, därför att, att hon egentligen inte hade något val, men att hon valde det som
man gör.
Överlevnad liksom.
Ja, man vill leva.
I den stund som man är i. Så efter 2 månader sa du, så får familjen veta ändå att hon lever och var hon är någonstans.
Ja. Och sen händer det också redan efter några månader att den här gruppen gör ett bankrån. Och i det bankrånet så ser man en söt tjej som står och ger kommando till att folk ska hålla sig lugna och så vidare. Och det är Patty som blir fångad på en sån här security-kamera. Så man vet att hon finns. Och man hör att någon kallar henne Tanja också. Och hon verkar ju iskall. Sen är hon med vid en annan shootout när det är i samband med något mindre tjuveri som den här gruppen gör. Men till sist, men det går alltså 1,5 år ungefär. Det är i september, vi är framme i september 1975. Då grips gruppen. Då får polisen fatt på dem.
Och nu börjar vad sa du? Ett år ungefär efter att hon har blivit.
1,5 år.
1,5 år efter att hon har kidnappats.
Har hon levt med den här gruppen och varit en av dem?
Mm. Och vad händer nu?
Ja, vad händer nu? Ja, då blir det rättegång. Och åklagaren säger att hon är iskall. Hon är en vanlig kriminell. Så här gör man inte om man inte äger. Vi har ju film på hur hon har betett sig. Och då blir hon undersökt av ett antal läkare och psykologer som känner igen det här och förstår det här med trauma-based mind control. Alltså man traumatiserar en person så mycket så att han eller hon är kontrollerad, kan inte längre tänka själv, har kommit bort ifrån sitt ursprungliga, äkta, autentiska jag. Mm. Och det finns det var en psykiater där som vädrade till presidenten på den tiden, hette Carter, och han hette Dr. West, och han vädjade att hon skulle friges för att det här är ett psykiatrisk sjukdom, det är inte hon, hon är inte ansvarig för vad hon hade gjort. In kommer också den man, vår vän Robert J. Lifton som vi pratade om i förra avsnittet.
Jaha, som kom han med in? Ja, visst. Ja. Den militärläkaren som var med i Korea där och vi pratade om krigsfångar och en totalitär miljö.
Ja, precis. Mm. Han. Man anlitar honom och då säger han, hon berättar i sin biografi att hon satt i 15 timmars samtal med honom. Och efter det så kom han ut och så sa han, det här är ett klassiskt exempel på mind control. Det är precis så här det går till. Man skrämmer, det här är ju en form av tortyr hon har varit med om. Och man tar ifrån personen, man kapar den människans identitet och vilja. Och hon kan rehabiliteras för det här är ett psykiatriskt tillstånd. Och efter några veckor i häktet så tog Patty verkligen avstånd från den här SLA-gruppen och började bli sig själv igen. Men hon blev alltså dömd. Hon dömdes, först dömdes hon till, jag tror det var 37 eller 35 års fängelse. Och efter det så blev hon benådad till 7 år. Fängelse och efter det så slutade det med att hon satt i fängelse i 22 månader.
Mm, inte ens 2 år alltså. Mm.
Ja, det är ganska lång tid ändå. Men under rättegången så jag kan också säga att när de arresterade henne då vägde hon 40 kilo. Hon är en normal längd så du förstår, det var inte mycket kvar av henne.
Nej,
och man kan ju
tänka sig.
Ja. En av de psykologer då som undersökte henne, som vi också tror jag har nämnt i förra avsnittet, det var Margaret Singer. Ja, och hon var expertvittnet som förklarade att, och hon kallade just, jämförde Patty med en zombie som hade sänkt ett mycket lägre IQ-test och betedde sig helt känslolöst. Hon hade tappat minnet till stor del av sin tid före det som blev Tanja. Hon kedjerökte, hon hade mardrömmar och hon visade typiska symptom på posttraumatiskt stresssyndrom.
Det där med minnet tycker jag är intressant. Jag vet att när du och jag har pratat så finns det ju perioder som jag kan ha svårt att minnas som är just när de har varit känslomässigt svåra som faktiskt är väldigt blanka.
Det har du sagt.
Ja.
Ja, jag vet.
Det är lite det är otäckt, men det, och det är som att man, och jag vet att det finns även tillfällen där mina vänner som jag fortfarande kvar idag då som kan berätta om saker som jag har varit med om som jag inte minns. Mm. Alltså otäcka saker, traumatiska händelser som jag inte kan minnas just de händelserna. Så att Och ja, det, menar, det är ju inget nytt, men det är otäckt.
Jo, det är väldigt bra, därför att det betyder ju att du kan förstå någonting med vad Patty Hearst gick igenom.
Mm.
Hon gifte sig sen faktiskt med sin livvakt. Men det här att hon hade kärleksförhållande, eller vad man, hon kanske trodde var kärleksförhållande med de här kidnapparna.
Mm.
Det för faktiskt över, tänkte jag. Jag vill bara nämna det, men jag tycker inte vi går in på den linjen nu. Men det finns ett fenomen som vi känner till allihopa, och det är att män som är kända våldsverkare, dömda våldsverkare, kan väcka attraktion hos kvinnor som inte känner dem.
Jag tänker på jag tänker på alla dessa som sitter inlåsta i fängelse för dömda för brott, som ofta får ganska mycket.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, beundrar brev och så vidare från kvinnor som uppenbarligen...
Ja, och att, att de, jag tror att den här Madsen till exempel, som är dömd för styckmord, han som hade på en svensk journalist, han som hade en ubåt, heter han Peter Madsen kanske? Ja, men han är ju gift nu. Och det är inte med någon ungdomskärlek, utan det är just en kvinna som söker upp honom. Och det här, när jag har haft kontakt med män som är dömda i fängelse, så är det alldeles uppenbart att är de kända så blir de uppvaktade.
Mm.
Väldigt ofta. Mm. Jag vill bara nämna det i samband med att hon hade kärleksrelation till de här kan återkomma till det, för det är ju en slags manipulation som man sätter igång inom en själv, om man känner det, den attraktionen, tänker jag, som kvinna.
På tal om det som vi pratade om i början av förra avsnittet, tänker jag då det här med dels lära känna igen manipulatören och dess olika drag, men också lära känna sig själv och sina egna sårbarheter, helt enkelt, för
precis,
att bli manipulerad. Där har vi en
precis.
Sån sak.
Mm. Precis. Jag kommer ihåg när den här Joha dömdes för trippelmord till och med.
Just det.
I Omsele. Kommer du ihåg det?
Ja då. Mm.
Att, alltså, flickor i skolan, de skolkade från skolan och de tog sina veckopengar och köpte presenter och satt i rättssalen för att se den här mördaren som de hade drömmerier om, romantiska drömmerier om. Men vi
skulle får återgå till det. Mm.
Ja, vi skulle inte återgå. Men i alla fall, det var här som Margaret Singer skapade det här begreppet som vi kallar lovebombing.
Ja, det känner man ju igen.
Mm. Ja, vad tänker du på då? Har du varit med om lovebombing?
Ja, men jag tänker på, jag vet att när vi har pratat, det tänkte jag ju inte då naturligtvis, men efterhand när jag har liksom gått tillbaka och liksom analyserat min egen resa genom Knutby, så kan jag ju se att det var en form av lovebombing i början. Man var ju överöst av kärlek, uppmuntran, kramar, glädje, skratt. Man kände sig otroligt älskad och inkluderad när jag kom till Knutby. Så det var en form av lovebombing.
Så att Margaret Singer, hon gjorde ungefär som Lifton. Hon har studerat och behandlat, hjälpt personer att bli rehabiliterade från den här typen av miljö som du har varit del i Knutby.
Mm.
Och hon har också försökt systematisera vad hon vad hon tycker är kriterier på att man befinner sig i en farlig miljö och saker man borde se upp med. För vad är det som händer med den som manipulerar? Vad gör den med dig eller mig?
Mm. För jag bara går tillbaka till det med lovebombing och Patty Hearst där. Ja. För har jag förstått rätt då att man kan säga att hon blir kidnappad, hon blir först behandlad illa. Ja. Sen kommer hon ut, får välja och i rädsla så väljer hon att stanna kvar. Och där sen så får hon den här lovebombingen när hon blir en i gänget och blir liksom upptagen och så vidare och så vidare. Och där så skapar man det här bandet.
Ja, och hon blir älskarinna till den ledande personen.
Ja.
Tänker du på någon, får du någon typ av aha-upplevelse till någon som kunde ha varit utsatt, inte på det här sättet, men ändå där det finns paralleller i Knutby?
Naturligtvis, så barnflickan Sara Svensson tänker jag ju på överhuvudtaget när vi pratar om det här, så tänker jag ju på henne mycket.
Vad tänker du då?
Nej, men dels så tänker jag ju på just tal om trauma-based mind control, alltså att vad hon fick gå igenom när hon har berättat om hur hon faktiskt hade det innanför de där fyra väggarna hos Helge, och dessutom hur hon blev behandlad utanför och den utanförskapet och tillsammans med det som då hände innanför dörrarna som ingen såg, så förstår jag att hon blev om jag då använder ordet hjärntvättad eller vad vi nu ska använda, och sen att det går så långt så att hon till och med använder skjutvapen och dödar. Som då domen
blev. Och då är man liksom fråntagen. Man kommer inte riktigt ihåg vem man var tidigare. Mm. Nej, utan precis. Man är i det här ändrade tillståndet. Och när man lyssnar på vad barnflickan sa, hur hon beskrev det här tillståndet, från det att ni frös ut henne som bara hade Helge. Han var den enda som ville ha med henne att göra. Alla ni andra vände henne ryggen. Så hon blev ju isolerad. Inte kanske i en garderob. Men även där i hemmet så kunde hon få order. Och hon fick inte sova utan hon skulle sitta och be. För att hon ansågs vara så fel. Så då skulle hon sitta och be istället för att sova. Till hon var stuptrött. Och det liknar ju också att vara i den här garderoben.
Och ja, det är en form av tortyr. Att inte låta någon sova.
Ja, visst är det det. Ja, visst är det det. Det är tortyr.
Ja, och hur blir man om man inte sover?
Ja, och sen att man har en sexuell relation som hon hade också till den som kontrollerade henne. Och det är väldigt likt, det var ju så det blev för Patty Hearst också, att hon hade också en sexuell relation till den ledande mannen. Först till en av de andra.
Mm. Ja, vi har ju pratat att vi någon gång skulle göra ett program prata om barnflickan. Så vi kan prata mer om det.
Ja, det tycker jag vi ska göra.
Och
berätta hur den här, sammanfatta hur hon kunde förvandlas. För det är också ett av de här extremfallen av manipulation.
Verkligen. Men om vi återgår till Patty Hearst och Margaret Singer och Margaret Singers de här kriterierna.
Kan det vara något?
Ja, gärna. Ska vi ta och gå igenom dem?
Ja. En sak som hon säger, det är att den här personen hålls ovetande om vad som egentligen händer och pågår runt omkring. Det behöver inte vara så drastiskt som att man är i Patty Hearst garderob eller som barnflickan i Helge Fossmos hem. Men på något sätt så tar den här personen kontroll som man inte riktigt vet. Man tappar kontakt med vad som egentligen pågår runt omkring i samhället, i släkten, bland grannarna.
Jag skulle dela upp det i två olika delar nästan, det här med att man liksom skapar ovetande medlemmar, om man ska prata om medlemmar. Nu tänker jag på en sekt, men vad det nu är för något vi pratar om. Och dels tänker jag att man skapar människor som ovetande om vad som sker liksom i toppen i den här gruppen. att man inte vet vad som sker i ledningen. Att det är dels den biten för att hålla dem ifrån vissa kunskaper. Dels för att man inte ska få veta allting, men dels för att man också ska sträva efter någonting. Men dels också, som du säger, att man håller människor ifrån vad som här sker i världen. Och det tänker jag i alla fall utifrån min egen erfarenhet. Det behöver inte nödvändigtvis vara att man är förbjuden att titta på nyheter eller läsa tidningar eller ta reda på. Utan det blir ointressant utifrån att man skapar sin egen värld. När det som sker i den världen är mycket mer mycket viktigare, mycket mer intressant. Och det andra är liksom, det ligger i, ja, man blir inte lika intressant därför att det är större och viktigare det som sker i gruppen.
Det där är väldigt precis som du säger, för att jag minns nu att kommer du ihåg när SVT gjorde ett program, Uppdrag granskning, om Knutby. En av dem som intervjuades, det var nog Daniel Bromander. Och då sa han,
kan mycket väl hört.
Ja, för då, han sa någonting som jag inte glömmer, och det var att nej, men vi tyckte ju att ni andra utanför befann er i en låtsasvärld.
Just det.
Och det är lite det du beskriver nu, tänker jag, att det var inte det var inte så väsentligt vad som hände här, för ni väntade på något mycket viktigare och större.
Ja, men det var ju som om till och med det som skedde ute i den stora världen var underordnat det som skedde i lilla Knutby, hur märkligt det än kan låta. Ja. Vilket gjorde att man, och även om man kanske hade koll på vad som hände till viss del ute, så var det i alla fall inte liksom av den digniteten så att det påverkade ens val i vad man gjorde i alla fall.
Nej.
Och så. Men även det här som du säger, att man på något sätt man blir inte en lika stor del av sin egen, med sin släkt och sina anhöriga som finns utanför gruppen. Och man har inte intresse heller att hålla den här kontakten eller uppdateras av vad som sker på samma sätt, tyvärr.
Men jag tror att du hade förstått bättre än jag, att egentligen handlar det också om att man vet inte vad de som håller i trådarna, de som manipulerar, de som bestämmer, man vet egentligen inte vad som pågår för den eller dem. Ungefär som ni inte visste. Ni blev förvånade när det uppdagades hur det egentligen gick till i det här bordet, den här närmsta kretsen runt Åsa.
Som... Ja, och jag tänker ju på, jag menar, jag var ändå nära, relativt nära, förutom de sista åren naturligtvis, de sex och sista åren. Och ändå finns det många saker som jag kan haja till och inte vet om, liksom än idag, saker. Som,
ja.
Så var det ju. Ja, det tror
då känner
jag
vi igen det. Ska vi, vill du höra
vi
nästa? Ja, vi går vidare.
Ja.
Och det känner du nog igen också. Det är att den som blir manipulerad, den blir utsatt för att någon annan kontrollerar den personens tid och själva miljön. Man får inte bege sig vart som helst. Och tiden, du ska göra det här och det här och det här. Och nu är det inte fri tid. Du får inte göra vad du vill, utan du har någon uppgift hela tiden. Känner du igen det möjligtvis?
Ja, och jag jätteväl. Och det tror jag också, det är lite beroende på var någonstans du befann dig i den här gruppen som jag tillhörde, så hade du säkert mycket olika upplevelser av det här. Men jag som var nära Åsa Valda och Kristi Brud hade ju absolut den. Dels att man tiden gick åt oerhört mycket till att vara nära henne. Och när man inte var nära så skulle man ha uppdrag man skulle göra. Och att bara åka in till stan var liksom... någonting man gjorde på, det skulle gå så fort som möjligt och man skulle vara så effektiv som möjligt, och man åkte ju aldrig någonsin in bara för att göra någonting för sin egen skull. Och man var kontrollerad och skulle rapportera vad man hade gjort och inte gjort. Så det känner jag igen jätteväl.
Och då är det alltså något som är så generellt så att det är ett av kriterierna här när man är manipulerad. Så att har vi någon lyssnare som börjar känna igen sig i det, att jag inte riktigt disponerar min tid förutom det jag måste göra för att jobba och sköta hemmet och så vidare. Och då vill vi höja varningssignal tillsammans med Margaret Singer.
Verkligen. Ja, jag minns första gången jag knutade över när jag gick själv på stan. Och det var inte det att jag inte hade varit själv på stan tidigare, för där har jag ju varit. Men jag var själv på stan och jag var fri. Det var ingen som visste att jag var där. Det var ingen som... Jag kunde åka hem när jag ville. Jag kunde gå vart jag ville och göra... Alltså den känslan... Jag är fortfarande glad ändå att jag faktiskt har känt den känslan.
Oh.
Att jag vet vad det är att vara fången och jag vet också hur det är att vara fri. Och då uppskattar man ju friheten. Verkligen. Ja, ska vi gå vidare?
Ja, det tredje kriteriet som hon hittar eller känner igen hos de här medmänniskorna, patienterna som har råkat in i det här, det är att man har skapat en känsla av rädsla. Och den rädslan försöker den här personen hålla hemlig för sig själv. För att i beroendet, i känslan av maktlöshet, så vill man inte ens visa hur rädd man är. Utan det här leendet som jag tänker på då när jag har träffat medlemmar i någon sekt, att de bedyrar hur mycket, liksom hur lyckliga de är, och munnen har liksom formen av ett U och ögonlocken är lite uppdragna. Det är nästan som man ser den vita ögonvitan sklera lite ovanför pupillen, för de är så uppdragna och munnen ler så stort. Och det är för mig bilden av att nej, men jag är jättelycklig, men man ser rädslan.
Nej, men jag tror att Margaret Sinner verkligen har rätt här utifrån min egen erfarenhet, för att jag kan gå tillbaka och jag tror knappt jag erkände för mig själv att jag var rädd. Och dels därför att man skuldbladade sig själv för att man var rädd. För om man gör allting rätt så borde man ju inte vara rädd. Och dels för att man absolut inte fick visa för omvärlden, för då kunde man få ännu mer bannor för att man liksom, så att det inte ens för de som fanns närmast som inte då var del utav det innersta visade jag vad jag egentligen kände. Så absolut. Och det skapar maktlöshet därför att man har ingenstans att vända sig med sin rädsla eller sin ångest eller vad det nu kan vara för någonting. Inte ens, man liksom erkänner inte ens inför sig själv.
Nej.
Hur ska man då kunna erkänna den för någon annan? Utan det som du säger, man övertygar både sig själv och andra att man är lyckligast i världen.
Ja. Nu vill du höra hennes fjärde kriterium. Jo, men det är att man trycker bort sin tidigare livsstil. Bort med det. Hur man brukade uttrycka sig rent språkligt och hur man brukade bete sig. Man trycker bort det och så ändrar man sig till att bli den här medlemmen. Eller den som duger, om det är en parrelation. Eller om man är barn i en familj där ena föräldern är manipulativ på det här sättet. Man får inte vara just så som man känner sig. När det gäller barn så kallar man det att det är en invaliderande omgivning. Upp med mungiperna. Du är inte ledsen. Och när det gäller en vuxen person då, så jobbar man helt enkelt för att bli av med den man har varit tidigare. Så till den grad att man kanske inte ens minns riktigt efteråt.
Ja, jag tänker på vad vi pratade om förra gången utav någon av de kriterierna som vi pratade om med Robert J. Lifton där vi pratade om det här med att man skulle rena sig och liksom bli heligjord och allt det här.
Oh. Ja,
det är en del. Och det här, jag tänker att det här lite, påminner lite grann om det på ett sätt, för att man ska på något sätt trycka bort sin tidigare livsstil och språkstil och alltså förvandlas. Och även det är ju någonting som går igen i många religioner som liksom någonting som ingår i att
omvändelse.
En förvandling. Ja, men för omvändelse, precis.
Ja.
Som då kan vara någonting positivt om man har saker man behöver göra upp i livet som har varit negativa och sådär. Men när det blir någonting som man liksom, där man måste sudda ut sin egen identitet och sig själv och det liksom inte duger med vem jag är.
Mm.
Då är det farligt ute, tänker jag.
Jag måste säga att det här omvändelsebegreppet det är väldigt viktigt, tycker jag, för att och kommer du ihåg Peter Lindskog som var hos oss? Han hade levt kriminellt, han hade varit narkoman, och han fick hjälp av er medlemmar till en omvändelse till ett bättre liv. Han har ett jobb, han är omtyckt, han tar hand om sin son, han känner att han tackade er för hela den omställningen. Men om man har en person som du var och är, eller om det är en barn som har växt upp, man har ingen synd, man har inte ett dåligt liv, utan ändå kan det krävas någon typ av omvändelse av människor, och då kan det röra sig om en omvändelse till det sämre faktiskt, om det är en manipulativ miljö. Vad säger du?
Det tänker jag absolut att du har rätt i. Och jag tänker på det här som vi också pratade om förra gången, det här med att man skulle bekänna saker för varandra. Där man till slut vänder ut och in på sig själv till den grad att man till och med hittar på saker som är fel på en för att man ska ha någonting att omvända sig ifrån. Så absolut att det går alldeles överstyr, eller kan gå överstyr. Och det är också någonting som jag tänker att om man känner igen sig det, att det liksom inte duger med att om man ska hitta på någonting eller att någon pressar en till att det här måste ha någonting som du ska plocka fram som är fel, då är det inte sunt.
Nej.
Så ska det inte gå till.
Nej. Varning, säger vi. Ta kontakt med någon som du kan tala fritt med, liksom återknyta så att du får börja tänka högt, tala om vad är det egentligen du känner.
Vidare, nästa,
det blir ju som en följd av den här, och det är att man, den som manipulerar dig, vill ingjuta nya beteenden, en ny attityd hos dig, och då har man liksom börjat bli lydig, tänker jag. Man anpassar sig till hur den här personen vill att jag ska vara.
Ja, som du säger, det är en följd av den tidigare där. Och det är, jag tänker det samtidigt att det kan vara ganska svårt att se, tror jag. För att, om du kommer till ett nytt kompisäng eller en ny arbetsplats, så det är så lätt att man anpassar sig. Och att det gör man ju till viss del för att passa in i gruppen. Och det kanske inte behöver vara fel. Men när det blir på bekostnad av mig själv och mina egna val, jag börjar känna att jag får tumma på min egen övertygelse eller mitt eget samvete.
Vi har en punkt kvar, men det, du leder mig in på något som jag tycker var, det där tycker jag var viktigt som du sa, för att det finns ett begrepp som heter konformitet, och det var en psykolog, han hette Solomon Asch, han var faktiskt från Polen, han var född 1907 i Warszawa, men han flyttade till Amerika. Men han gjorde han ville liksom studera det vi pratar om nu. Alltså varför man och hur man anpassar sig till gruppen. Och han kallar det när man anpassar sig till gruppen att det blir liksom konformt. Och då gjorde han väldigt enkla försök. Han hade två papper, och på det ena pappret så var det ett vertikalt streck. Säg att det var 10 cm. Och så var det ett papper till, och där var det ena strecket kanske 20 centimeter högt. Och så var det ett likadant streck, 10 centimeter. Och så var det ett som bara var 5 centimeter. Och så visade han det här för en grupp försökspersoner. Och så sa han så här, vilket av de här tre strecken är lika långt, är lika högt som det på det första pappret? Det var inga problem, det såg ju alla att det var vilket streck som var. Så de var eniga om det. Sen ändrade han så att alla i gruppen utom en fick lära sig att de ska säga nu att det är det här strecket, och då var det lilla eller det väldigt långa, det är det här strecket som är samma. Och sen frågade han dem då, och då var det ju en som inte visste, utan en var inte vidtalad, och hur tror du det blir för den personen som är ensam om att se att det är vilket streck som är rätt lika?
Ja, risken är ju att man anpassar sig efter de andra för att man inte vill vara annorlunda eller säga annorlunda. Om alla andra säger någonting, och även om jag ser att det inte är så, så kanske jag ändå väljer att följa gruppen, strömmen.
och de, i de
inte
här
alla, men många.
Ja, men det var precis. Han gjorde ju de här experimenten sen mycket mer liksom komplexa och intressanta. Men jag tar det här enkla. Och då visar sig att ungefär en fjärdedel, de var bara självständiga och sa, nej, det är det här strecket. Ni andra har fel. Och stod för vad han eller hon såg. En fjärdedel. Och en fjärdedel gav efter utan problem. Liksom bara sa, okej, jag tycker också att det här är det rätta. Så man ger efter efter grupptrycket eller sociala trycket och anpassar sig. Ungefär hälften, de växlade lite och sa, ja men nej, jag vet inte, eller så. Och så visade det sig då att ju mer anseende den här gruppen hade rent socialt sett, desto mer tenderar man att bli konform och liksom vilja ändra vad man ser till att stämma med gruppen.
Det är ju intressant, jag tänker det. Redan när det då är en grupp som egentligen inte betyder någonting för dig för övrigt, det är inte så att när du åker hem sen så har den här gruppens övertygelse någon betydelse för dig, ändå så väljer du eller då vissa. Ja. Men att det sen, och då kan man ju, om man då drar det sen till sin spets att du hamnar, jag tänker på nu då Patty Hearst, som faktiskt hamnar i att det handlar kanske om sin överlevnad. Så kanske det inte är så konstigt att man väljer att följa en väldigt,
nej,
något som kanske är egentligen är helt emot. Men för att,
det är inte konstigt.
Det är intressant.
Nej. Här är vi inne på det där som jag kallar självkännedom. Jag ska erkänna ett exempel på det här, hur otroligt fånig jag kan vara. Därför att när jag blev hästägare med min Maonadis, då skulle man gå med i Facebook för att vi har schema och liksom hjälper varandra, och har hänt något med hästarna så kollar man där hela tiden. Så jag blev en Facebook-medlem, vilket jag inte hade varit. Och då trycker man ju där på, när vännerna har skrivit någonting så trycker man på gilla, eller man kan trycka på att man skrattar eller att man ett hjärta, att man tycker det är jättebra. Och vet du vad jag gör? Då ser man ju liksom, då kan man titta, ja, det här skulle jag egentligen vilja trycka hjärta, men det kanske är överdrivet. Då kan jag gå in och kolla, är det några andra som har tryckt hjärta?
Jag tror inte du är ensam om det, Rigmor. Jag tror att det är fler än du som är fåniga på det sättet, om du nu tycker det. Men det är trevligt att du delar med dig av det själv.
Men jag skäms att jag gör det då. Eller här skulle jag vilja liksom köra en skrattare. Är det bara en annan som har skrattat? Och det här, då är jag inne i Solomon Ashs system, tänker jag, om konformitet.
Ja, man önskar att man vore helt liksom självständig i förhållande till andra, men jag tror att man ska vara medveten om att det är man inte helt och hållet. Det kanske är en bra självkännedom faktiskt.
Och han skiljer, innan vi släpper den goda här, så kan jag berätta att han skiljer mellan något som man kallar normativ konformitet. Och då är det att den som kommer ny anpassar sig för att få vara med, för att liksom bli insläppt i gruppen. Jag tycker som ni. Jag tycker, det sa man när jag var liten ibland så här, till sin bästis. Jag tycker som du, vad tycker du? Det är den normativa konformiteten med Ashs begrepp då. Och sen så pratar han också om han skiljer det från informativ konformitet. Och då är det helt enkelt så att man litar inte på vad man själv tycker, utan man litar mer på vad gruppen tycker, och så tycker man automatiskt så.
Det här måste ju vara olika stadier, tänker jag, på hur långt man har kommit i den här.
Visst är det.
Gruppens
vad
övertygelse.
Tänker du då?
Nej, men jag tänker på min egen resa, att man liksom släcker ner sin eget tänkande mer och mer, så man kan ju se att man i början försökte man ju kanske var kritisk, eller man försökte säga ifrån eller så vidare, eller jag gjorde det, och då fick ju reaktioner som så småningom gjorde att man släckte ner och mer och mer. Så att man till slut faktiskt är ganska så likriktad i sitt tyckande och tänkande för att få vara med. Ja, och det leder oss väl kanske in på den sista utav de här kriterierna, tänker jag då. För nu börjar vi närma oss. Nu har vi skrivit över en timme, så vi behöver avsluta snart här.
Ja, då får vi göra ett program till om vi skulle ta med allt vad jag hade tänkt.
Eller hur? Jag tänker också det, men det är bra.
Den sista.
Men den sista.
Ja, den sista punkten. Det är att när man är manipulerad så går man in i ett slutet systems logik. Och där är det inte tillåtet att kritisera.
Just det. Det var det jag tänkte på.
Ja.
Det jag sa. Ja, men precis.
Mm. Det är inget som är nytt för dig i det här. Så att känner man här att känner någon av våra lyssnare att ni är i en grupp, i ett samfund eller i en relation där, alltså det är inte tillåtet. Det var inte Voltaire, men man brukar säga att det är Voltaire som sa att vill du veta vem det är som bestämmer, vem som har makten, så tänk efter vem du inte får kritisera.
Mm. Jag skulle ju säga det att om jag bara går till min egen erfarenhet så fanns det kritik. Men kritiken var alltid ifrån den som var ovan mot den som var lägre.
Ja.
Och den, aldrig tvärtom.
Ja,
så att då luras man till att tro att det kanske finns en form av ett kritiskt tänkande. Men det är bara åt ett håll.
Precis så.
Och om det någon gång är kanske en vertikal kritik, på att säga, kan man säga så, då är det för att den som är liksom högre är med och håller med. Då kan man möjligtvis kritisera den som är bredvid sig också. Liksom.
Då får man vara med. Och då kan det till och med vara att man deltar i en mobbning där där någon ska sättas på plats.
Alltså, intressant som vanligt. Men vi har ju mycket kvar. Så vi får väl säga tack för idag och komma tillbaka nästa vecka, Rigmor.
Jag är med på det.
Ja, bra. Då säger vi hej så länge och så hörs vi nästa vecka.
Hej då, Emma. Hej alla lyssnare.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.